både fått en liten inblick vad som har hänt. Och jag vill också ta med er på det som vi har delat med ungdomarna. Vad är det de har fått höra? Vilka lektioner har vi haft egentligen? Eller bibelstudier då? Och det har varit 4 olika delar. Så den första lektion hade Lisa. Det var liksom Jesus till folket. Nästa lektion hade jag med Jesus till lärjungarna. Och det tredje Jesus mot korset. Och det fjärde evangeliet till jordens yttersta gräns. Så varje sån här sjok som vi ser nu, det var 20 minuter. Så att nu ska vi hålla på i stund. Eller ska ni be att jag kan sammanfatta bra? Vi får se. Men, alltså Jesus till folket. Det är ju få personer i världshistorien som har dratt så mycket folk. Det är få som har väckt så mycket anstöt som Jesus har gjort också. Så är det. Det finns liksom parallellt. Men vad är det som liksom lockar gängen? För det står så här i Lukas. Så står det så att... vilken är det nu då? Det ska jag snart berätta. I Lukas 4 och 32 ungefär. Så står det så här att det var överväldigade av hans undervisning. Eftersom hans ord hade makt, står det där. Och på ett annat ställe så står det så här om Jesus nu då. Sedan gick han, detta är Markus 10. Sedan gav han sig av därifrån och gick på andra sidan Jordan till Judeens område. Folket samlades återigen i skaror omkring honom. Och han undervisade dem som han brukade. Jesus hade någonting som ingen annan hade. Folk samlades i skaror, står det. Det är inte 2, 3 eller 4 stycken som samlas. Utan när folk vill höra, så liksom folk vallfärdar till Jesus för att höra vad han har att dela. För det som Jesus har att erbjuda och det han förkunnar, det är ju naturligtvis om sig själv. Och det är ju någonting som också landar i hjärtan hos folk. Men Jesus säger också att salig eller gudomligt privilegierad är den som inte tar anstöt av mig. Det händer ju senare. Folket tar anstöt av Jesus. Jesu budskap blir smärtsamt i folks hjärta om man tar anstöt ifrån honom. Man liksom tar avstånd ifrån honom. I det här folkvimlet, i bruset, i mullret, så blir riktningen Jesus till lärjungarna. Bland folket, bland åhörarna, så väljer Jesus ut människor. Det är historiska texter med historiska namn, för han kallar ju lärjungarna. Men det universella, det som är liksom alltid tillämpbart på alla människor i alla tider, är den här fröjdraden: följ mig. Den gäller alla människor i alla tider. Följ mig. Och jag vill att du ska känna det ekot som ljuder än idag. Inte bara mellan Hemsedal och Jerusalem, utan till Fiskebäck naturligtvis. Kom och följ mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Så har han ju samlat lärjungarna. Han kallar dem. De får vara med om grejer. Och det första undret, det första tecknet som lärjungarna får vara med om, det är ju när han gör vann till vin. Och den tror jag att många utav er har hört. När det är bröllop. Och så händer det som inte får hända på en sån stor fest. Det som är så, alltså det, de blir ju alltså förolämpade. Det värsta, det är ju när vinet tar slut. Och det händer. Och så gör han detta undret genom dessa sex stora stenkrukor som är till för yttre rening. Så hade de vetat att de drack ur detta, bara där hade det blivit total kortslutning. Men Jesus gör detta ofantliga. 600 liter vatten blir nu vin. Och han gör vinet så fint. Och han gör det med en årgångskvalitet som gängen sällan har skådat. Det Jesus gör, det blir utsökt. Ja, det finns ju massa bilder och symbolik i detta. Alltså när Messias kommer, ja då ska vinet flöda. Det är också en symbol för det. Men det finns en jätteviktig poäng i den här berättelsen. Det är som att Johannes vill sätta strålkastarljuset på något annat än själva undret. Undret är inte oviktigt, det är viktigt. Det är inte så han flyttar strålkastarljuset ifrån det till förklaringen. Jag ska läsa den förresten. Så det inte blir fel ännu. I Johannes i det andra kapitlet så får den förklaringen till undret. Ja, det är ganska viktigt att ha med sig. För det står det så här. Detta var det första av det tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Där har du fokuset i undret. Så det är ytterst sällan som själva undret är i fokus, utan undret vill berätta någonting. Och det sätter strålkastarljuset på Jesus Kristus. Lärjungarna trodde på honom. Vi är fortfarande kvar i den lärjungaskaran där nu. Nu har de fått vara med om det första undret. Nu så tar Jesus och säger så här att låt oss fara över till andra sidan sjön, säger han. Lämnar en folkskara, den begränsade mängden människor ska fara över ifrån en sida till den andra. Och Jesus har sagt, låt oss fara över till andra sidan. Detta finns i Markus. För det första så börjar han med en lektion i att lyssna. För han säger så här, hör du som har öron, lyssna, säger han. Flera gånger i början på Markus 4. Och så säger Jesus längre fram så här att låt oss fara över till andra sidan. Nu är de mitt i vattnet och det blir storm och de tror att de ska gå under. Och så går de och väcker Jesus. Bryr du inte om att vi håller på att gå under? Och Jesus tillrättavisar dem. Och han talar till vinden och varmt lägger sig ner. Och så kommer den mycket relevanta frågan som lärjungarna ställer sig och kanske till Jesus. Vem är han? Vem är han eftersom vinden lyder och varmt bara blir helt stilla? Vem är Jesus? Nu är ju gängen med om en, det kallas för en undervisningserfarenhet. Det här undret som sker just nu, det drabbar dem personligen. De är liksom mitt i stormen. Och så sker detta mitt framför deras ögon, under deras fötter. Så blir vattnet helt blek. Och så kommer frågan, vem är han? Mycket relevant. Lite längre fram, vi är fortfarande på lärjungaskaran, så ställer Jesus en relevant fråga som vi också kan ställa oss idag. Vem säger folket att jag är? Säger Jesus. Hur är det om vi liksom lägger örat till tidningarna eller till mediegrejer? Vem säger alla andra att Jesus är? Så kan jag garantera att det blir hur många olika svar som helst. Och det summerar också lärjungarna. Någon säger någon av profeterna, någon säger Johannes, och så försöker de att samla den bilden. Det är liksom det där breda. Men det blir lika konkret snart som när Jesus säger: följ mig. Så riktar han in fokus och säger: vem säger ni att jag är? Vem säger ni att jag är? Och så är det en som får kliva fram och säga att du är Messias. Du är den levande Gudens son. Någonting har ju hänt under denna resan med lärjungarna. Från att Jesus har kallat dem, de har fått se och de har fått erfara Jesus. Därför blir svaret så otroligt viktigt. Du är Messias. Så hoppar vi till den tredje där nu. Det är Jesus till korset. Och den här lektionen hade Lisa på Donsö Kristensson. Och jag fick ringa henne häromdagen och fråga om tre punkter som hon hade på sitt bibelstudie. För jag kommer inte ihåg det. Det kanske berättar hur dålig lyssnare jag är. Men det är bara att erkänna. Så kan jag få dem eller fråga? Ja, det får du. Så jag får skriva upp dem här nu. För hon sammanfattar vandringen emot korset i tre viktiga punkter. Det är världens viktigaste vandring. Det andra är det är världens viktigaste väg. Och det tredje det är världens viktigaste mål mot korset. Och så lägger jag till en fjärde. Det är världshistoriens största räddningspaket som någonsin har blivit verkställt. Inget annat paket är större än korset. Jag har nog gett den bilden förut. Och jag har förberett med en liten grej, men jag vet inte om jag vågar göra det just nu. Er som har sett på American Got Talent eller Britain Got Talent, alltså det är sånt talangprogram när de gör diverse sånger, och så finns det någon som heter Simon, det är som har en golden buzzer, en gyllene knapp som man kan trycka på när gängen har presterat ganska bra. Men frälsningen handlar ju inte om prestation, så bilden kan halta lite grann här nu. Men varje gång när jag ser på detta programmet, vilket jag gör ganska ofta, så är det icke sällan som jag gråder, för det jag blir otroligt röd när jag ser människor som kanske är utdömda redan innan de kommer upp på scen. Och så kommer de att göra någonting som fullständigt knockar gängen. Och ibland så hinner juryn inte ens säga någonting, utan de bara kastar sig på den här knappen. Och så sker det någonting. Jag tänker att när den här viktigaste vandringen, viktigaste målet, den viktigaste händelsen i världshistorien äger rum, så är det som att någonting regnar över dig och mig.
Det är det här. Du är frikänd, min vän.
Finns ingenting som du kan göra. Ingenting som du inte kan göra. Gud har tryckt på den golden buzzer-knappen när korset blir en verklighet. Genom korset så är du okejad. Du är friköpt, du är frikänd, du är allt i Guds ögon. Är ni med? Det är det största räddningspaketet någonsin som har ägt rum. Och i min andakt som jag hade så talade jag om en händelse med Titanic, som är en tragedi naturligtvis. Och då livbådarna där endast räckte till hälften av gängen. Jesu räddningsaktion på korset räcker inte för hälften. Utan hans uppdrag genom korset, det är att söka upp och frälsa det som var förlorat. Ni är förlorade, säger Jesus. Men jag har kommit för att söka upp och rädda det. Det är budskapet till världen. Ni är förlorade. Och budskapet till församlingen i detta. Ni är vittnen om det här. Ni är vittnen om Guds stora räddningsplan. Ni är mina vittnen. Så har vi evangeliet till jordens yttersta gräns. Vi har en uppdragsgivare som har anförtrott var och en ett uppdrag. Åt mig, säger Jesus, har gett all makt i himlen och på jorden. Ni har fått ett uppdrag. Gå ut och berätta om mig. Gör det. Döp dem i den treenige Gudens namn. Och lär dem hålla allting som jag har befallt dig. Lär dem hålla fast vid detta. Och i Apostlagärningarna 1:8 så kommer utrustningen, den helige ande, som kommer att berika er med kraft ifrån höjden. Så att det inte bara stannar i Jerusalem, utan det fortsätter till Hemsedal via Fiskebäck här nu. Ni är mina vittnen. Ni kommer att få kraft av den helige ande ifrån höjden. Ni är mina vittnen. Evangeliet till jordens yttersta gräns. Och i det här så fick vi även möta Paulus, som var en ganska påläst man, som får ett milt uttryckt, ett ofantligt möte med Jesus. Han som andades hord och modlust mot Herrens lärjungar är på väg att fängsla människor som tillhör den vägen. Så på väg upp så får han ett möte med Jesus, och han blir knockad till marken. Och han frågar: Herre, vem är du? Och här gör Jesus det fantastiska att han identifierar sig med församlingen. Eftersom Paulus förföljde församlingen så säger han: jag är den som du förföljer. Alltså Jesus ställer sig jämte troende. Det är mig som du förföljer. När du förföljer kristna. Och så får han ett möte. Under varje kväll i Hemsedal så hade vi två stycken vittnesbörd. Paulus är ju en form av vittnesbörd för oss. Det kan vi läsa om. Men under Hemsedals vega här nu så var det två stycken som fick dela sitt vittnesbörd. Och det blir liksom att förkroppsliga evangeliet, förkroppsliga mötet med Jesus. Där vittnena får berätta vad som har hänt när Jesus har ingripit i var och ens liv. Därför så vill jag så gärna och så starkt uppmuntra dig och uppmana dig till att dela din berättelse med någon annan. Det finns ingen som kan ta den ifrån dig. Det går inte. Det är din berättelse. Det är din erfarenhet av den uppståndne. Ingen kan säga att det har inte hänt. De kan ställa sig skeptiska till den. Ja, det är fullt möjligt. Men ingen kan ta den ifrån dig. Kom och följ mig. Ni är mina vittnen. Vi knäpper händer. Tack himmelske far. För att du är det största och du är det bästa, Jesus. Tack för det som du har gjort för oss, var och en, Jesus. Och tack Herre att vi får vara dina vittnen, Jesus. In i denna värld, Herre. Tack att du rustar oss, Herre, med kraft ifrån höjden, Herre. Så vi klarar av det uppdraget, Jesus. Men tack för det största, Herre, att vi får tillhöra dig, Jesus. Och som en konsekvens av detta, Herre, inifrån och ut, hjälp oss att dela detta uppdrag, Herre. Låt oss hjälpa varandra, Herre, att vara trovärdiga vittnen för dig, Jesus. Hjälp den som vill ta emot Jesus idag, Herre. Hjälp oss, Herre, att jämna vägen för dig, Herre. Hjälp oss att undanröja hinder, Herre. Så människor får säga sitt ja till dig, Herre. Idag är frälsningens dag. I Jesu namn. Amen.